Ja, då är ni välkomna till det som vi har kallat Sveriges tråkigaste podd, SOU-podden. Vi eftersträvar att få det epitetet därför att just utredningar ofta ses som så tråkiga. Det är ju inte vår uppfattning. Vi tycker att det är väldigt spännande med utredningar och förvaltningsfrågor. Och det är därför vi har startat den här podden. Det är alltså jag, Fia Ewald, och min kollega Kalle Liljus. Och idag har vi en väldigt hedrande gäst, Johan Hirschfeldt. Välkommen! Du är en underdrift att säga att du har en väldigt omfattande och prestigefylld erfarenhet från offentlig förvaltning. Du är väl nästor inom det hela med bland annat vårt justitiekansler, president i Svea hovrätt och en mängd andra uppdrag, inklusive ett antal utredningar. Du har precis lämnat ifrån dig en utredning som heter Stärkt konstitutionell beredskap, som handlar om hur Sverige ska styras i krig och andra kriser. Den är kanske din 15:e utredning i ordningen.
I olika roller har jag varit i utredningar säkert så många gånger, ja.
Ja, just. Din kanske mest kända insats för en mer bred allmänhet är ju att du ledde kommissionen som tillsattes efter tsunamikatastrofen 2004. Och därefter en utredning om de så kallade tsunamibanden som var lite rafflande också. Tror många kommer ihåg. Och bägge de här utredningarna påvisade väl båda fallen en ganska skakig nationell krisberedskap. Själv sätter jag extra stort värde på att din djupa känsla för bibliotek. För jag läste just i den här ditt bidrag till den nationella biblioteksstrategin, den femte statsmakten, bibliotekens roll för demokrati och utbildning, tillgänglighet och digitalisering, som kom 2017, som jag läste med stort intresse eftersom jag också älskar bibliotek.
Min fru är bibliotekarie, det är kanske därför som jag har en liten krasch till det.
Ja, och min son är bibliotekarie, så att vi har ett gemensamt intresse där.
Ja, min dotter är också bibliotekarie, men hon jobbar med mera generella utbildningsfrågor nu.
Ja, men det är väldigt, jag tycker det är viktigt att se biblioteken. Men vi behöver inte gå djupare in på det, det var bara en liten passus om det. Anledning till vårt samtal idag är att vi skulle vilja prata med dig om en text som du skrivit tillsammans med Sten Heckscher om offentligt utredningsarbete, för att det skulle ge en väldigt bra bakgrund till den här, vad den här podden kommer att handla om framöver. Och den här texten ingår i en vänbok till Mats Melin som kom 2018 och som heter Offentligt utredningsarbete och en brevväxling mellan dig och Sten Heckscher. Jag läste den och kallade också med stort intresse, för det ger en väldigt bra historik över både offentlig förvaltning i stort men också utredningsväsendet, kommittéväsendet, och som jag tror många skulle ha nytta av att känna till lite mer. Hur det här egentligen uppstod, eftersom det finns en slentrianmässig dissande av utredningar och förvaltning överhuvudtaget, att man förstår inte dess sammanhang. Men om vi bara börjar där lite grann, varför började ni brevväxla om det här?
Ja, vi känner varandra sedan länge, har båda utrett i många olika sammanhang, och vi har ju också arbetat i regeringskansliet, och där är man ju beställare av utredningar, så att man jobbar med fram direktiv och följer arbetet och tar hand om resultaten i efterhand och tar del av remissbehandlingen och allt det där. Så att vi har båda varit mycket intresserade av utredningsväsendet och arbetet där. Vi har ju också sett många yngre kollegor gå in i arbetet i utredningar, och jag har en allmän känsla av att utredningar, särskilt när det är fråga om parlamentariska utredningar, så blir det ett väldigt intressant möte mellan politiker som är parlamentarikerna i utredningar och jurister och forskare och samhällsvetare av olika slag. Och det leder till ömsesidig förståelse. Vi som då deltar i sekretariat och i andra roller där, vi förstår politikernas tänkande bättre. Och politikerna lär sig att respektera oss och vårt skrivande, skulle jag väl kanske framförallt säga. Att vi kan få fram texter. Och det skapar en sorts kitt i ett samhälle att man har den där typen av möten. Så att det har jag sett som en stor fördel. Det tror jag, och det är väl en bakgrund till att Sten och jag tyckte att vi ville välja det här ämnet för att och skriva lite grann om det.
Ja, och det var ju väldigt intressant, även om du blev anklagad, för det var väldigt positivt i utredningsrätt.
Ja, så kan det vara. Ja, så kan det vara.
Det tyckte jag var roligt. Ja. Men om vi skulle du, för jag tycker ju, jag är ju själv historiker från början, om du bara skulle kunna berätta lite om utredningarnas historia, varför vi överhuvudtaget har utredningar, för det är väldigt intressant.
Det var ju lite på skoj i den här artikeln som jag tog upp. Det som jag hittade som jag tycker kanske är det första beviset på utredningsarbete i Sverige. Och det ligger ju väldigt långt tillbaka i tiden. Men det handlar då om hur vi fick en av våra senaste landskapslagar, Upplandslagen, som blev klar i slutet på 1200-talet. Och där finns det ett förord till den här lagen. Och det förordet beskriver utredningsarbetet, kan man säga. Och det går och liksom rubricera det som skedde lite grann i moderna termer, och det var det som jag gjorde, och det gjorde jag ju egentligen mest på skoj på något sätt, men till sist så blev jag lite förtjust i den här bilden, därför att den beskriver alla de olika stegen. Det är kungen som liksom ger uppdraget, ja det är ju regeringen idag då. Och det uppdraget ger han i det här fallet till en lagman, det är Heliga Birgittas pappa Birger Magnusson som är lagman i Uppland, eller en av dellandskapen i Uppland. Och han ska då sätta till, han ska leda den här kommittén, har kungen sagt. Och sen så ska det då vara andra runt omkring honom som ska delta i det här arbetet, som då handlar om att vi behöver en modernare lag. Vi ska ta vara på det som finns i de tidigare lagarna. De vet vi inte riktigt idag vilka de var. Och så ska man väl ta intryck av vad som händer nere på kontinenten. Där är det väldigt mycket utveckling i den katolska kyrkans kanoniska rätt som är viktig. Och så ska man då ha en nämnd kring lagmannen som ska gå igenom det här. Och den är ju då representativ, vilket är det är ju en sorts parlamentarisk kommitté kan man säga. Den är representativ. Den består av adelsmän och riddare. Och den består av präster. En präst, viktig präst i det här sammanhanget, för han är utbildad i Paris. Han vet vad det handlar om, det här internationella. Det är Andreas And, domprost i Uppsala. Och sen så ska det vara bönder från de här olika landskapen. Och de är namngivna i det här förordet, så man vet precis vilka de är. Och sen är det också domare i de här Attunaland och Fjärdunaland. Och de är också namngivna. Och tillsammans bildar det här då en kommitté. Och de utarbetar ett förslag till den här lagen. Och den, kan man säga, det förslaget går på remiss, kan vi kalla det för. Därför att det går ju ut på hörning till de här olika dellandskapen. Så där får de liksom komma med synpunkter. Så att vi har ett initiativ, vi har ett direktiv och vi har en kommitté som jobbar, och den är sammansatt på det här sättet. Och det leder då så småningom fram till förhandlingar i kommittén, och där möts då de här parlamentariska intressena och sakkunniga, och så blir det så småningom ett förslag som remissbehandlas, och sen så kan kungen stadfästa en ny landskapslag, Upplandslagen. Så att på det här sättet kan man liksom leka med vad som faktiskt hände, och det här har en forskare skrivit om, så det vet vi att det var på det här sättet det var.
Men grundkonceptet är egentligen ganska identiskt med idag.
Ja faktiskt är det.
I sina beståndsdelar. Ja. Det är ju också väldigt intressant när man ser och på något sätt att man kan plocka isär gången i processen.
Just det.
Kan man tänka sig att det har fortsatt på det här sättet sedan 1200-talet, mer eller mindre, fram till våra dagar?
Ja, alltså sen, det får man väl anta att det har pågått och att det har sett ut ungefär så här. Alltså, vi börjar veta mer om det här när vi kommer fram till 1600-talet. Då har vi en stor lagkommission som gör förarbetena till 1734 års lag. Och det är nog en kanske mer en sakkunnig kommitté. Alltså det är experter som får jobba, och de jobbar länge. De jobbar i flera decennier med detta. Men då är vi ju inne i det här skedet då Axel Oxenstierna förändra den svenska förvaltningen. Och jag skulle tro att vi har en hel del exempel på just såna här sakkunnigrapporter av olika slag som tillkommer och som läggs till grund för de beslut som sen fattas. Vi vet att då i slutet på 60-talet så finns det också parlamentariska kommittéer där de olika stånden sätter ihop det. Och så jobbar man på det sättet, men Gustav III han väljer en annan metod. Han gillar inte parlamentshanteringen, utan han gynnar så att säga vissa specialister och låter dem ta hand om utredningsuppdragen. Så då kan man säga att då börjar det bli kanske likna mera interna departementsutredningar. Och i många länder där departementen och ministerierna är väldigt stora, där gör man det här jobbet in-house så att säga. Vi har ju små departement och vi har alltid haft relativt små departement. Och då lägger man ut uppgifterna i den här formen.
Ja, för jag tänkte komma in på det, att just det här kommittéväsendet är ganska unikt för svensk förvaltning. Ja. Just på grund av att man har de här små, just, inom citationstecken, små departementen.
Ja, just det. Och det här ger ju också möjligheter att hela tiden sätta ihop kommittéerna efter behov. Alltså man kan vara ganska flexibel i sitt samlande av folk. Det blir en ganska dynamisk arbetsprocess. Alltså här är det då kanske 8 personer som sätter sig ner dag 1 och säger sig, nu har vi 2 år på oss för att jobba fram något här. Mm. Och så gör man det och sen skiljs man åt och ses kanske aldrig mer.
Det finns ju ganska många olika typer av kommittéer som fungerar på olika sätt också. Ja. Och det är kanske inte riktigt överblickbart från utsidan hur det ser ut.
Nej, det kan vi tala särskilt om det här med. Vi har de parlamentariska kommittéerna som hör till modern tid från ståndsriksdagen och framåt. Men de får ju jättestor betydelse under 1900-talets välfärdsutveckling. Alltså då vi har ju stora parlamentariska kommittéer om skolan och socialtjänsten och arbetslösheten och den typen av frågor. Sen har vi mera expertbetonade utredningar. Emigrationsutredningen har inte jag tittat på särskilt.
Det är min favorit.
Ja, den är stor. Ja. Tidigare hade vi på 1800-talet skolutredningar. Mm. Vi hade bland annat en skolutredning som kallades för Snillekommittén. Därför att där satt Esaias Tegnér, Erik Gustaf Geijer och biskopen Wallin. Alltså. Så det var ju liksom verkligen ett sakkunnigt gäng som moderniserar den svenska skolan. Det är läroverksfrågan framförallt tror jag de jobbar med. Och de håller också på länge. Det är liksom parlamentariska utredningar och det är expertutredningar. Det är utredningar som ska lägga fram reformer. Och sen har vi såna här problemsökande utredningar. Emigrationsutredningen är en sån. Och våra moderna kommissioner som ju blir allt vanligare är ju också sådana. De har handlat om steriliseringen på 30-talet. Och sen har de handlat om säkerhetstjänsten, en jättestor sån utredning. Och så har vi då tsunamikommissionen som är ett exempel. Och det finns ytterligare många sådana.
Men vissa blir ju nästan som någon slags ersättning för myndigheter när man inte riktigt slår till och ska starta en myndighet, till exempel ledelegationen.
Ja. Är man lite osäker kan man ju starta lite provisoriskt med en kommitté. En kommitté är ju en tillfällig utredning. Det är en utredning, en myndighet under regeringen. Mm. Precis som förvaltningsmyndigheterna. Det är bara det att den är tillfällig och har en yttersta tidsgräns satt från början.
Jag vill backa lite tillbaka till parlamentariska utredningarna. Det finns ju tydliga siffror på att de har minskat i antal över tid och ni skriver om det också i er brevväxling. Riksrevisionen kollar ju på det här i 2004 och jag tror konstitutionsutskottets rapport visar ju på en fortsatt trend i det här. Är det här något att vara bekymrad över eller vad tycker du om det?
Ja, jag tycker väl att det är ett bekymmer. En parlamentarisk utredning är ju den kan ju ha väldigt olika syften. Alltså den kan vara, men den är ju ofta så att den är kompromisssökande. Det gäller ju inte minst när det gäller grundlagsfrågor. Där är det ju fortfarande regel att det ska vara en parlamentarisk kommitté. Och ger man den många deluppdrag, då kan den ju liksom bli verkligen en förhandlingsprocess. arena där man tar och ger, och så småningom hittar man fram till bred kompromiss, och den ställer alla upp på därför att det ligger ett värde i att tillsammans komma fram till någonting. Och det kan vara kunskapssökande i en första fas, och så i en andra fas så går man in i att försöka hitta lösningarna. Och så kan den vara en förhandlande. Ja, det finns olika funktioner som en parlamentarisk kommitté kan fullgöra. Och det är också så att den dels, det kan vara en miljö där väldigt erfarna parlamentariker finns med. Kanske till och med sådana som har lämnat parlamentet och som leder utredningen eller sitter i centrala funktioner i den. Och väldigt unga parlamentariker. Jag minns när jag satt i en skatteutredning på 80-talet var det väl, och då dök plötsligt Anna Lindh upp som mycket ung politiker. Hon var väl SSU-politiker då. Hon skulle skolas in i vad utredningar höll på med. Ja, det är bara ett exempel, men jag tycker att det är, och då blir det ett möte mellan unga och äldre parlamentariker och den förvaltningens och domstolarnas medarbetare som kan liksom finnas med i arbetet.
Jag åt lunch med en annan utredare igår och bad honom skicka med en fråga. Mm. Och det är lite i anslutning till det här, för att han vill fråga vad, utifrån din erfarenhet, hur implementerar man, hur underlättar man implementeringen av de förslag man tar fram? Skulle man kunna tro att en parlamentarisk utredning jämnar vägen lite snabbare, att det är mer förankrat politiskt?
Ja, parlamentariska utredningar, det är ju nog generellt sett bättre förankrade än sakkunnigutredningar. Därför att en ambitiös parlamentariker som sitter i en parlamentarisk utredning förankrar sina positioner i sitt parti. Så det behandlas i riksdagsgruppen, och då har det så att säga större tyngd. Då kan det bli lättare att få igenom. Det kan hända saker på vägen som krånglar till det. Men i grunden så är svaret precis det.
Ja, det förkortar vägen till förverkligande helt enkelt av förslagen. Eller kan göra.
Ja, jag tänker lite på styrning av utredningen i samband med det här. Ni tar ju upp det, och det beskrivs ju att fler utredningar har blivit förslagsutredningar. Så att säga. Expertutredningar som ska lösa kanske mer av ett tekniskt problem, oavsett om det är sak eller lag, och lite mer av det vägställande hållet, om jag får säga så. Och det förekommer ju en hel del kritik, är väl lite slängigt, men en del kritik kring att utredningar används för att legitimera redan färdiga beslut och kanske inte egentligen tillför så mycket i sak till det hela, och är väldigt hårt styrda. Hur tycker du styrningen av utredningen fungerar och utformningen av utredningarnas uppdrag? Om du tänker tillbaka på dem som du själv har deltagit i.
Ja, det handlar ju då om direktiven och om de är öppna eller styrande. Det beror ju väldigt ofta på sakfrågan, vad det är frågan om. Idag så är det ju väldigt mycket som är styrt av att det finns EU-direktiv som ska implementeras eller någonting sånt där. Då är det en mer teknisk fråga att genomföra den där utredningen. Den måste göras, och den måste göras ganska snabbt, och det är lika bra att den görs av experter. Därför att den politiska förankringen är så att säga redan klar. Så då är det ett hantverk av annat slag, kan man kanske säga. Men vi ser ju exempel på allt fler särskilda utredare, ensamutredare, och ibland är de inte, ibland är det regeringen som har skrivit direktiven. Det är ju ofta så. Vi hittar de där kommittédirektiven i en särskild serie, och det är en utredare som en departementschef sen utser och sen formerar en grupp omkring med experter och sakkunniga och så. Det finns också bokstavsutredare, som det kallas för. Det är kanske inte så känt, men hela den där serien med departementspromemorier, gula promemorier har de varit tidigare i hög grad. De kan bygga på uppdrag som har getts inom regeringskansliet. Och ibland är det departementschefen som får skriva de där direktiven eller besluta direktiven. Det är förankrat i regeringskansliet genom gemensam beredning och sådär. Och idag har vi väl exempel på ganska stora och viktiga frågor som behandlas i den formen. Etikprövningslagen ses över i den formen nu till exempel. Lotterifrågan skildes från partistödsfrågan. Och lotterifrågan behandlas av en utredare som finansministern har utsett. Och John Hasslers klimatplansutredning, det var också en sån där rapport som togs fram i den här formen. Och det här gör att det är lite svåröverblickbart. Alltså en gång om året så får riksdagen en kommittéberättelse av regeringen där det är en sorts katalog över alla kommittéer, vilka som sitter där och i vilken mån uppdragen är utförda och hur mycket pengar det kostar och sådär. Men det där ger inte en total överblick över vad som pågår. Vi har också nationella samordnare för vissa uppdrag och ibland kan ju regeringen köpa advokattjänster på stan. Ja, vi vet inte, vi har inte en total överblick över det här. Och det är väl konstitutionsutskottets fråga att hålla i.
Vågar du säga någonting om vad du tror anledningen till att man hade sett ett skifte mot att ha andra typer av utredande verksamhet än tillsatta kommittéer med kanske större insyn för andra?
Jag tror att ett grundskäl är tidsfaktorn. Det ska gå undan. Första uttrycket för det där tror jag är när Socialdemokraterna kommer tillbaka till regeringsmakten efter den borgerliga regeringsinnehavet från 76 och framåt. Då är en av de viktiga uppgifterna det är att gå igenom vilka kommittéer den borgerliga regeringen har tillsatt och hur de ligger till, i vilken mån de där direktiven ska ändras eller utredningar ska läggas ner eller få fortsätta. Och så har det ju blivit i samband med regeringsskiften därefter att det är en regering inser att den har 3-4 år på sig för reformarbetet. Alltså måste man ta upp ett högt tempo från början och då gäller det att gå igenom hur ser utredningsväsendet ut just nu, vad är det de gör, kan vi kontrollera det på ett annat sätt eller styra om det, rikta in det på våra frågor. Ja, det är inte så konstigt.
Nej, vi pratade ju lite om svårigheten att koordinera, för vi pratade om när vi gjorde en trailer till den här podden om att det pågår 3 samtidiga utredningar om att slå ihop myndigheter.
Ja, det är ett exempel.
Det måste ju vara en ganska svårkoordinerad massa just då när man ska rivstarta någonting. Mm.
Nu hade väl 2 av dem slagits ihop?
Ja, just det. Ja, det var ju alltid något. Men jag har ju själv suttit som expert i utredningar och då finns det ju en skillnad på formella och informella styrningssignaler till utredningen och att man från departementet, även om det är en fristående utredning, så kommer man kanske in och har informell styrning av det hela.
Ja, det där är en viktig och känslig fråga. Normalt är det ju så att regeringskansliet är företrädd i utredningar genom experter som kommer från ett eller annat departement. Och att de har i uppgift att bevaka arbetet i kommittén för sin huvudmans räkning, alltså för departementschefens räkning, det är inte så konstigt. Men det är frågan om hur det där görs. Och det kan göras väldigt passivt så att experten sitter där och lyssnar av och går hem och så länge allt fungerar bra så tiger hälsan still. Och det kan också leda till inspel av olika slag. Och det där tror jag är lite olika. Jag tror att det kan bero lite grann på vad det är för kultur man kommer ifrån och vad det handlar om för fråga och sådär. Informell styrning genom att departementsledningar tar kontakt med utredare, det har jag inte någon egen erfarenhet av, så det kan jag liksom inte ha någon mening om. Men jag vet att det finns i vart fall ett ärende i konstitutionsutskottet som handlar om en sån här fråga där en statssekreterare har ringt upp en utredare och varit väldigt tydlig med vad man vill ha och vad man inte vill ha. Och det ledde ju till en diskussion i konstitutionsutskottet som väl inte var så upplyftande, så att säga.
Då kommer man ju in lite grann på en väldigt anslutande fråga. Då är ju utredarens integritet, hur fri och oberoende bör utredaren vara?
Mm. Ja, alltså en utredning är en förvaltningsmyndighet. Och en förvaltningsmyndighet ska arbeta sakligt och opartiskt. Det står i regeringsformen redan i 1 kapitlet. Så att det är ju grunden, alltså utredaren har ju det i ryggen att jag ska göra det här sakligt och opartiskt och lyssna på olika intressen och ta in fakta och lägga fram en rapport som håller sig inom direktiven och som svarar på alla de frågor som direktiven ställer. Man får liksom inte slarva där, utan man måste bocka av allting och man ska besvara det. Så att direktiven är väldigt styrande och inom den ramen så ska det hela skötas sakligt, opartiskt och självständigt. Det är till och med så att de här bokstavsutredarna, de här utredarna som de är ju anställda i regeringskansliet, de är ju inte egna utredningar. Eller de kan vara placerade hos en myndighet också. Men de, det kan hända att de skriver i förordet att jag har gjort det här, jag har haft det här uppdraget inom departementet så och så. Men jag har utfört uppdraget självständigt och oberoende. Det finns olika varianter där.
Varför kallas de bokstavsutredare?
Ja, det är en teknisk term. De numreras på det sättet. Och det är lika bra att använda. Jag använder det ordet här avsiktligt. Därför att det är lika bra att det blir lite mer känt vad det är frågan om.
Det är en allmän bild av
det,
ja, insats.
Ja, lite så. Mm. Men det är lite konstigt alltså.
Jag skulle bara vilja prata lite om remissens betydelse. Därför att utredningar blir, när de är avslutade skickas de ut på remiss i de allra flesta fall, eller i alla fall. Och där kan man ju säga att i bästa fall så blir det så att den samlade förvaltningens kompetens går in och förädlar utredningens förslag med då egna synpunkter eller egna utredningar i myndigheten själv. Så ser det väl kanske inte alltid ut, men väldigt ofta så är det väl så att myndigheter bara bockar av och har tagit del av men har inga synpunkter på remissen. Men jag tycker att det är en kanske undervärderad kunskapskälla.
Jag kan ju konstatera att i propositionerna så ska ju remissutfallet redovisas i den mån det har betydelse för förslaget. Och där går ju regeringen in i en dialog med remissinstanser. Och det där kan ju göras mer eller mindre, det kan bli ganska omfattande och det kan bara ta mindre plats så att säga. Men också om ett förslag går till lagrådet, så lagrådet läser ju remissyttranden fram och baklänges och har väldigt stor betydelse i lagrådets arbete när de ska yttra sig över det som då har blivit regeringens förslag. Så att remissinstansernas yttranden är ju betydelsefulla, och det intressanta är att numera så har de faktiskt blivit lättare att hitta fram till, eftersom på regeringens hemsida finns ju remissvaren. Man kan plocka hem dem och skriva ut dem och läsa dem. Det var mycket krångligare förut då man fick antingen beställa fram dem som dokument eller också försöka få tag på en remissammanställning från ett departement. Så att det går lättare att följa nu faktiskt.
Mm. Och då kan man ju också bedöma hur väl sammanställningen följer de egentliga remisserna. Just, för det är inte alltid det är helt.
Nej, så kan det vara.
Men ett problem tycker jag är att ofta när en utredning lämnas sitt förslag så lämnar man det innan remissinstanserna har lämnat sina svar och att de har gått igenom. Och då får man ju ett intryck av att utredningens förslag kanske kommer att gå igenom så som de ser ut.
Ja, förr i världen var det kanske inte så vanligt att statsråd kommenterade framlagda utredningar direkt när de överlämnades, utan man väntade. Nu ser man ett lite annat förhållningssätt där. När en utredning presenteras så är ibland statsrådet ganska aktiv och kommenterande. Jag tror att det mest är ett uttryck för den här ökade takten, alltså tidspressen som gör att frågorna liksom ska drivas framåt. Det behöver inte vara ett jätteproblem om utredningen har varit i bra kontakt med de intressen som sen kommer till uttryck i remissyttranden.
Men det kan bli ganska stor skillnad också om det finns, om man är i otakt då.
Ja.
Ja, ska vi ta det här om vad som händer efter utredning och remiss då?
Det är departementsarbetet. Mm. Propositionsarbete som ju görs i ett departement och som görs under politisk ledning och där grundarbetet utförs av den opolitiska delen av departementet, men där det vaskas fram och tillbaka då mellan den politiska ledningen och tjänstemännen. Och sen kommer man ju till den viktiga fasen med det som man kallar för delning. Det vill säga att ett förslag till proposition skickas för yttrande, ett informellt yttrandeförfarande inom regeringskansliet. Det behandlas ju både tjänstemannamässigt och politiskt, så att det departement som håller i frågan kommer att få då synpunkter från andra departement. Det kan vara väldigt tydlig revirbevakning och det kan vara viktiga bidrag, konstruktiva och bra bidrag som kommer fram i den där processen. Och det är också synpunkter från den politiska nivån i de olika departementen. Och här sker ju då en samordning på det sättet att det finns några, det beror lite på frågan, men Finansdepartementet är ju en väldigt stark institution i de här delningssammanhangen, och statsrådsberedningen är det också. Och är det rättsliga frågor så kan det vara Justitiedepartementet. Och är det säkerhetspolitik så blir det UD och försvar. Jag menar, det beror väldigt mycket på sakfrågan var tyngdpunkten kommer ligga. Men det här delningsförfarandet, det kallas ju för gemensam beredning. Det kan också involvera myndigheter, det vill säga, eller myndighetschefer ska vi säga. Alltså att det förekommer att sådana här utkast i propositioner skickas till närmast berörda myndighetschefer. Då sitter generaldirektören med det där, och det svar som lämnas till regeringskansliet, vad blir det? Blir det en allmän handling eller blir det inte en allmän handling? Ja, det finns en metod som innebär att om generaldirektören skriver sina synpunkter på det här delningsexemplaret och skickar in det till regeringen. Det går väl kanske också att använda spåra ändringar på ett elektroniskt dokument. Då blir det inte en allmän handling, utan det anses vara en del av det här delningsförfarandet. Så har vi haft det väldigt länge. Och det är i grunden accepterat. Men det finns enstaka kritiker mot det här förfarandet. Det gör det. Men man kan ju tänka sig en generaldirektör som faktiskt vill ge uttryck för någon ståndpunkt och göra det offentligt. Då får vederbörande skriva en skrivelse in till departementet. Det är väldigt ovanligt. Jag har inte några exempel på det, utan det är mer en teoretisk idé att man skulle kunna göra så. I praktiken så är det nog så att det skickas in promemorier i anslutning till det där delningsexemplaret som någon sorts bilaga till dem, och det uppfattas inte som allmänna handlingar.
Det är tråkigt för historikerna.
Ja, det är det, för man skulle ju vilja se de här intressekonflikterna som ändå gestaltas i...
Det är ju frågan om hur det kommer se ut i regeringskansliets arkiv. Det finns exempel på arkivlagda delningsexemplar till bland annat till 1974 års regeringsform, där Kalle Lidbom har skrivit i kanten saker och ting.
Det är ju en raritet ändå. Ja. Men du, om man säger så här... Alla utredningar, det är ett vanligt uttryck att man säger att de hamnar i byrålådan eller att de dammar igen. Jag vet inte, vi har diskuterat det, hur många utredningar som faktiskt förverkligas helt eller i delar. Mm.
Alltså först tycker jag ju att SOU-serien som börja komma, jag tror det är 1924 eller 1925. Det är Sten Heckschers farfar som hittar på begreppet. Det kommer i samband med den där kommittéslakten som Thorsson håller på med i början på 20-talet, början på 20-talet. Alltså det är en fantastisk kunskapsbank, och den är ju digitaliserad. Man kan låna hem betänkanden. Under mitt utredningsarbete här om krisfrågor så plockade jag fram några betänkanden som skrevs om den svenska beredskapen under andra världskriget. Det är bland annat en kommission som omkring 1950 lämnar ett betänkande på säg 2000 sidor som handlar om hur den svenska beredskapen fungerade när det gällde varuförsörjning, hushållning och sånt. Och där går man igenom alla olika områden, potatis och olja och allt vad det nu kan vara. Och steg för steg. Otroligt, väldigt viktig grunddokumentation som varje historiker kan gå till.
Ytterligare en av mina favoritutredningar.
Ja, precis. Alltså det finns en hel del sånt att hämta som är intressant och viktigt. Så att det hamnar inte. Det hamnade på en riktigt fin bokhylla kan man delvis säga. Men mycket skrivs ju i sanden naturligtvis och får inte den betydelse. Men man vet aldrig.
Men ska man bli besviken som utredare om ens utredning hamnar i byrålådan? Eller ska man säga så här att den här kunskapen finns ju ändå kvar, ja, även om det inte har förverkligats, ja, i politiska...
Alltså min egen erfarenhet är det att den där byrålådan kan öppnas. Det kan ta 10 år innan den öppnas. Om man tittar på hur de svenska domstolarna har reformerats och reglerna om domare och sådär, så är det i väldigt hög grad på det sättet. Jag hade en utredning som liksom skulle kartlägga och lägga utgångspunkter för det där som var klar 94. Vi höll på 93 och 94. Och den förverkligas ju nu i olika steg. Och vissa saker har man utvecklat, annat har man lagt bort och en del har man tagit, så att säga. Så att, och den erfarenheten tror jag utredare då och då gör, att visserligen kan det ibland kännas som att man skriver i sanden, men det kan dyka upp.
Mm. Och det är ju som sagt en väldigt stor kunskapskälla. Det finns ju till exempel en stor skogsutredning från 10-talet som innehåller väldigt mycket naturvetenskaplig information.
Ja, den som väntar på något gott.
Ja.
Men om man då skulle säga lite grann hur du som superproffs läser en utredning?
Ja, det är en jättebra fråga och det ska jag försöka svara på kort. Jag läser förordet. Där får man besked om det är enigt eller om det finns reservationer. Och man får ju en överblick över vilka som har jobbat. Sen tittar jag ofta på innehållsförteckningen. Jag läser de där reservationerna och särskilda yttrandena först kanske för att se, här har vi punkter där uppfattningarna skiljer sig åt. Det är liksom viktiga vägskäl som det handlar om. Sen går jag, kan det vara så att jag läser sammanfattningen, sen kanske jag inte läser något annat. Eller också går jag direkt till någon del av övervägandena som jag vet intresserar mig eller är särskilt viktig för mig. Och så kan jag ju gå ner på en författningskommentar i någon del. Men jag arbetar aktivt med innehållsförteckningen. Och ju bättre den är skriven, desto lättare är det att göra den här snabbläsningen. Det är ju väldigt sällan jag fastnar i de här inledande avsnitten som presenterar problemen. Men alltså man får tänka på att det här är en bok som är skriven för väldigt många olika typer av läsare. Politiker och tjänstemän, experter, intresseorganisationers företrädare och sådär. Alla har olika läsarter i sammanhanget. Och det gör att den här sammanfattningen och innehållsförteckningen är väldigt viktig. Och det är bra om man lägger ner ordentligt med arbete på de sakerna.
Det där är väldigt goda råd tror jag, för att det är många som tror att de ska läsa från sidan 1 och fram. Och det är ju en omöjligt sätt att läsa en utredning. En sista fråga då. Om du får ge ett bästa råd utifrån din långa erfarenhet till en annan utredare som ska starta en utredning nu, vad är ditt bästa råd för att få en bra utredningssituation?
Ja, etablera jättebra kontakt med sitt sekretariat. Alltså att se till att man får en nära och bra arbetsrelation med sekretariatet. Det skulle jag säga att det tycker jag är det är det viktigaste i uppstarten.
Mm. Jättebra. Men då tackar vi dig så hemskt mycket. Det var väldigt roligt att höra dina erfarenheter. Hoppas att du inte har varit för ansträngande för att gå igenom alla detaljer. Och så avslutar vi den här podden för den här gången. Och ni som är intresserade av att kommentera eller komma med synpunkter eller förslag, ni kan höra av er till SOU-podden i ett ord @infobruket.se. Tack så mycket!